texten från profeten Jesaja så möts jag av två uppmaningar som Gud riktar till Jesaja, men som jag hör också vara uppmaningar till mig. Och den första är trösta mitt folk. Det andra är förkunna. Och den första uppmaningen då, trösta. Trösta och ge nytt mod. Hur skriande är inte behoven av tröst och nytt mod idag? För modlöshet, det brer ut sig så lätt. När jag ser på tillståndet i vår värld med krig, med terror, orättvisor, eller jag kan känna modlöshet när jag ser på vår kultur, vårt samhälle, där vi mer och mer frånträder som samhälle, den värdegrund där det gudagivna och okränkbara människovärdet är en omistlig del. Jag kan känna en modlöshet när jag ser på tillståndet i vår kyrka. Jag kan känna en modlöshet när jag ser på tillståndet i mitt eget liv. På avsaknaden av de andens frukter som vi läser om i Guds ord. Var finns då trösten? Var finns källan till nytt mod? Ja, det är inte att tänka positivt och intala sig att det inte är så illa som det ser ut. För det är kännetecknande för falska profeter. Enligt profeten Jeremia som försöker trösta det falska profeter. Försöker trösta just genom att säga allt är väl. Allt är väl när allt inte är väl. En förutsättning för verklig tröst som leder till nytt mod. Det är att se realistiskt på sakers tillstånd. Att inte skönmåla utan att benämna saker vid dess rätta namn. Att se det problematiska och benämna det vid dess rätta namn. En öken är en öken. En ödemark är en ödemark. Och när vi sjunger i adventstid, bered en väg för Herren, ord som ju kommer, som vi har hört både nu från profeten Jesaja men också från Johannes Döparen som refererar bak till den här texten i Jesaja 40. När vi sjunger de orden och läser de orden så talas det om att bana väg genom öknen och göra en jämn väg i ödemarken. Så finns där faktiskt en källa till tröst. För profeten talar ju inte om att vi ska bana väg genom öknen och jämna väg i ödemarken för att vi ska kunna ta oss fram. Nej, vi ska bereda väg för Gud. Han kommer till oss genom öknen och ödemarken. Och det finns ett kraftfullt evangelium i detta. Som vi riskerar att missa om vi inte vågar erkänna att en tillvaro utan Gud, det är en öken och ödemark. Utan Gud så är ditt liv en öken och en ödemark. Där saknas förutsättningar för liv. Och evangelium, det glada budskapet, det är att Gud kommer till oss genom öknen och ödemarken. Han kommer till oss i vår öken och vår ödemark. Sen läste vi detta om dalar som ska höjas och berg och höjder som ska sänkas. Jag är ju från Norr- och Västerbotten och där är det berg och dalar överallt. Västgötaslätten kan jag tycka är lite för platt i min smak, men jag hoppas ingen tar illa upp. En söndagsmorgon i januari för några år sedan skulle jag köra de 23 milen från Boden till Arjeplog för att predika i högmässan där. Och förutom Älvsbyn och Arvidsjaur som man passerar så består vägen av ödemark, berg och dalar. Och när jag började resan så visade termometern på ungefär 25 minusgrader och jag hade en Renault hyrbil från Statoil och inget ont om Renault, men när temperaturen på några ställen längs vägen sjönk under 35 minusgrader då tändes alla varningslampor på en gång. Och längs vägen kunde temperaturen variera från 37 minusgrader till 22 minusgrader på bara några kilometer. Som kallast i dalgångarna och betydligt mildare uppe på bergskrönen. Och jag tänker att som det är med naturen så kan det också vara i mitt liv och i ditt liv. Jag kan bedåras av bergen och dalarna men samtidigt missa att bergsväggarna också håller kvar kylan och stänger ute värmen. Är det detta som ska ske när Gud tar sig fram genom ödemarken? Dalar höjs och berg och höjder sänks och värmen sprider sig. Där Gud, där Herren Gud drar fram. I Psaltaren 147 kan vi läsa, åter sänder han sitt ord, då smälter det frusna. Sin vind låter han blåsa, då strömmar vattnen. I ditt liv finns berg, synden, ett sånt berg som håller kvar kylan när Gud genom Jesus Kristus kommer till dig. Då sänker han bergen och låter värmen flöda in. Och här har vi ju trösten som allt detta pekar fram emot. Vi läser i vers 5. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. När Herrens härlighet uppenbaras, när Gud kommer genom din öken och din ödemark och du står vid hans fötter, när Guds närvaro manifesteras i hans kyrka, oavsett om det sker i Syriens krigshärjade ruiner eller i våra välunderhållna ruiner, då viker missmodet undan. Och här finns en djupverkande tröst. Och här finns källan till nytt mod. Hans andes vind blåser in. Då smälter det frusna och vattnen strömmar fram. Hans helige andes vind blåser. Och frukterna av kärlek, glädje, frid visar sig. Den andra uppmaningen som vi hörde var förkunna. Och jag, liksom Jesaja, ställer följdfrågan, vad ska jag förkunna? När vi läser svaret på den frågan, den följdfrågan, så är det väldigt lätt att göra ett klassiskt misstag. Nämligen att man slutar läsa innan man kommer ända till slutet. Och det vet ni hur det är om man läser en bok eller ser en film och skippar sista kapitlet eller sista kvarten på grund av att man inte förstår eller gillar det man möter. Det är väldigt mycket som kan få sin förklaring när man läser sista kapitlet eller ser färdigt filmen ända till eftertexterna. Svaret på frågan vad jag ska förkunna inleds på ett sätt så att det är lätt att ge upp innan man kommer till slutet. Människan är som gräset. Gräset torkar. Blomman förvissnar. Ja, folket är gräs. Det här låter lite nedslående. Men stannar vi upp så vet vi också att ja, det är en realistisk beskrivning av en människas liv. Vi föds. Vi dör. Vi begravs. Och de flesta människor snuddar någon gång i livet vid insikten om att ja, men det är ju på det här viset. sjukdom, ålderstecken, närastående död. Där gläntar vi på dörren till insikten om att livet är förgängligt. Och många stänger den dörren snabbt och intalar sig allt är väl, allt är väl. Men märk väl att det inte är allt som ska förkunnas. Att människans liv är förgängligt. Nej, det viktiga budskapet är det som också blir ett kraftfullt evangelium för den som tar till sig insikten om livets förgänglighet. Och det är detta. Vår Guds ord består i evighet. Det är förvisso så att människans liv är förgängligt. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Det var väl Edvard Persson och Cornelis också har väl sjungit det, va? Men i denna förgängliga tillvaro är det en tröst och ett evangelium att någonting som har betydelse för oss är oförgängligt. Guds ord består i evighet och detta måste förkunnas. Vi tror ju att Bibeln är Guds ord. Men mer än så, Guds ord famnar så mycket vidare än så. Vi läser i första Mosebok om hur Gud skapar himmel och jord med sitt ord. Han säger ljus blir till och ljuset blev till. I inledningen av Johannes evangelium så beskrivs hur Guds ord fanns i begynnelsen och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Jesus Kristus är Guds inkarnerade ord. Och vår Guds ord består i evighet. Guds ord är levande och verksamt, läser vi ett av breven i Nya testamentet. Det kommer till oss också idag genom vår öken och ödemark. Genom din öken och ödemark. I ordet som vi läser, men också i nattvarden som vi snart ska ta emot, i bönerna, i mötet och gemenskapen med kristna bröder och systrar. Där kommer Guds ord, Jesus Kristus, till oss. Och han smälter det frusna. Och han ger liv. Han är livet. Jesus Kristus ger tröst och nytt mod för evigheten, ja, men också för livet här och nu. Amen.